Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
När jag var liten bodde vi i ett hus som låg nära skogen och från baksidan av vårt hus kunde man se en kyrkogård. Jag minns att jag vaknade upp en påsk och såg påskharen. Inte en sån söt och gullig utan i en skrämmande, grotesk mask. Och det som verkligen får håret att resa sig på min kropp, det är att jag än idag kan komma ihåg doften. Doften som av vått hö. När jag vaknade på morgonen så berättade jag inte för någon om vad jag hade sett. Men under påskäggsletandet så hittade jag ett extra påskägg till mig som mina föräldrar inte hade gömt. Flera år senare när jag gick på gymnasiet så frågade jag mina föräldrar om de någonsin hade klätt ut sig till påskharen och kommit in i vårt rum. De svarade att de aldrig hade orkat göra det så avancerat. Min yngre syster, som jag hade delat våningssäng med vid det tillfället, sa att hon mindes att en påskhare hade kommit in i vårt rum. Och även hon nämnde att hon mindes en speciell doft. Jag blev livrädd när jag insåg att vi båda mindes en person utklädd till påskhare i vårt rum. Och för att göra saken ännu värre så berättade jag för en av mina vänner om det här. En av tjejerna som bodde granne med oss under den här tiden berättade att en påsk för länge sedan så hade hon en natt vaknat och tittat ut genom sitt fönster och sett en påskhare stå på våran uppfart. Jag rös. Och än idag är jag livrädd för påskharen.
Hej och välkomna till Rysarstundens påskspecialare med mig Alex.
Och med mig Linda.
Vi kör ju vidare här med påsken.
Jo, men vi gör ju det. Påskharen, det är ju en annan figur som hör påsken till. Och den har kanske inte varit så vanlig för oss här i Sverige. Egentligen. Och man kan ju verkligen fråga sig vart den här haren eller kaninen kommer ifrån.
Ja, jag menar alltså faktiskt. Det känns så jättekonstigt egentligen med en påskhare.
Mm.
För alltså, visst, den har alltid varit med i dekorationer och sånt där sen jag var liten.
Ja, jo.
Men det är ju mycket kycklingar och häxor och att man flyger till Blåkulla och så. Förutom ja. Det med alltså Jesus uppståndelse och sånt där.
Ja,
så
men
är det
exakt.
Ju kycklingar och häxor jag tänker på påsken.
Ja, och det är ju så att påsken är ju i mångt och mycket en högtid som har med kristendomen och Jesus att göra.
Mm.
Men så vitt jag vet så finns det ingen berättelse om en långörad varelse som lägger ägg. Och heller inga berättelser om små barn som målar eller letar ägg i trädgården i Bibeln.
Nej.
Nej, så var kommer det ifrån?
Ja, alltså, ja.
Ja. Men påskharen, den ska tydligen kunna spåras så långt tillbaka som till 1200-talet. Och i det förkristna Tyskland, då man fortfarande dyrkade flera gudar och gudinnor, så fanns det en gudinna som hette Eostra. Och hon var vårens och fruktbarhetens gudinna. Och de höll fester till hennes ära på vårdagsjämningen. Och hennes symbol var en kanin. på grund av djurets höga reproduktionsförmåga.
Mm-hmm.
Ja. Och våren, ja, den symboliserar ju nytt liv och återfödelse. Och ja, men ägget, det var en gammal symbol för fertilitet.
Ja, det makes lite mer sens faktiskt. Alltså att man...
Ja, när man hör det så.
Ja, precis.
Ja, exakt. De första legenderna om påskharen, de dokumenterades dock först på 1500-talet. Och 1680 så publicerades den första historien om en kanin som lägger ägg och gömmer dem i trädgården. Legenderna fördes sen till USA under 1700-talet och traditionen att göra bon åt kaninen att lägga sina ägg i följde snart och så småningom så blev de här bonen dekorerade korgar och färgglada ägg byttes ut mot godis och andra små presenter.
Just det, så det är därifrån ändå det kommer.
Ja,
så det egentligen är det inte så himla ologiskt, bara det att man har inte vetat om det här.
Nej, inte jag i alla fall. Inte jag heller. Nej, precis. Utan, nej, så det var lite intressant. Mm. Så, men nu är ju det här ingen historiepodd.
Nej.
Nej, det är ju en rysarpodd. Självklart så ska vi inte bli allt för långrandiga med prat om var påsken härstammar ifrån. Men anledningen till att vi pratar om just påskharen, det är ju för att det ska finnas en myt, nämligen den om The Bunny Man.
Påskharen sägs vara en myt som härstammar från två incidenter som hände i Fairfax, Virginia 1970. Myten har sedan spridit sig över områdena Maryland och Washington DC. De flesta varianter av myten involverar en man som bär kaninkostym, som attackerar människor med en yxa. Det finns dock många varianter på den historien. De flesta varianterna inträffar runt Colchester Overpass, en järnvägsbro som går över Colchester Road nära Clifton, Virginia. Bron brukar även kallas för Bunnyman Bridge. Kaninmannens namn, motiv, vapen och offer brukar kunna variera samt även beskrivningen av kanindräkten och i vissa varianter har mannen inte ens en kanindräkt på sig. I vissa historier är offrens kroppar stympade och i vissa varianter sägs det att The Bunnymans ande kommer ut från hans dödsplats varje år på Halloween för att fira hans bortgång. En man vid Fairfax County Public Library ska ha undersökt mycket om den här legenden och lyckas lokalisera två händelser där en man i kanindräkt hotat människor med en yxa. Händelserna ska ha utspelat sig med 10 dagars mellanrum i 1970 i Burke, Virginia. Den första händelsen rapporterades under kvällen den 19 oktober 1970 av ett par som besökte släktingar på Guinea Road i Burke. Runt midnatt när paret återvände efter att ha varit på en fotbollsmatch så parkerade de sin bil på en åker vid Guinea Road för att besöka en farbror som bodde på andra sidan gatan. När de satt i framsätet med motorn igång märkte de i bakrutan att någonting rörde sig utanför. En stund senare krossades den främre passagerarrutan och utanför stod en vitklädd figur. Killen i paret vände på bilen medan mannen skrek efter dem att de hade gjort intrång. När paret körde iväg så upptäckte de en yxa på taket. När polisen begärde att få beskrivning av mannen insisterade killen på att mannen hade haft en vit kostym och långa kaninöron. Men tjejen i förhållandet sa att mannen inte hade haft kaninöron på sig men att han hade burit en vit kapriot omslag. Och en kapriot är en katolsk spetsig konformad hatt som används i Spanien och latinamerikanska länder av medlemmar i ett brödraskap av ångerfulla. Det är en del av uniformen för sådana brödraskap och de bärs dels under påskfiranden. Och både tjejen och killen mindes mannens ansikte tydligt. Men i mörkret kunde de inte bestämma sig för vilket ursprung den här mannen hade. Den andra händelsen inträffade 10 dagar senare på kvällen den 29 oktober. Byggsäkerhetsvakten Paul Phillips närmade sig en man som stod på verandan till ett ofärdigt hem i Kings Park West på Ginny Road. Paul sa att mannen bar en grå, vit och svart kaninkostym och var omkring 20 år gammal. 1,73 cm lång och vägde ungefär 79 kilo. Mannen började hugga vid en verandastolpe med en långskaftad yxa och sa: "Du gör intrång. Om du kommer närmare så hugger jag av ditt huvud." Polisen inledde utredningen av båda händelserna, men de stängde till slut ner igen på grund av brist på bevis. Men under veckorna efter händelsen kontaktade mer än 50 personer polisen och påstod sig ha sett The Bunny Man. Flera tidningar, bland annat The Washington Post, rapporterade att The Bunny Man hade ätit upp en mans katt. Det var 1970. En annan källa berättar om en man i kaninkostym som 1949 brukade ses vandra omkring i en liten stad i Fair County, Virginia. Mannen i kaninkostym brukade titta på barn som var ute och lekte. Och när barnen pratade med honom och frågade vem han var, svarade han bara att han var postkaren. På fina våreftermiddagar stod han och tittade på barnen tills de gick. Och då kunde han ju ta reda på vart de bodde någonstans. Senare på natten bröt han sig in i barnens hus och mördade deras föräldrar med en yxa. Sen kidnappade han barnen och försvann ut i natten. Efter ett tag när alla barn i grannskapet hade försvunnit lyckades polisen koppla ihop mannen i kaninkostym med alla mord och kidnappningar. Ingen visste dock vem han var eller vart han bodde. Kort därefter ska The Bunny Man ha setts till i en annan stadsdel på dagtid. Men såklart, när polisen kom dit var mannen borta. Polisen bestämde sig då för att patrullera gatorna under natten i ett försök att fånga honom. Och ja, visst såg de The Bunny Man på väg in i ett hus, bärandes på en yxa. Polisen körde då dit och stoppade mannen. The Bunny Man gick då till anfall mot polisen, som då inte hade något annat val än att skjuta honom. Och The Bunny Man hann dö innan polisen var framme.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Polisen slet av mannens mask, men ingen av dem kände igen mannen och de lyckades aldrig identifiera honom. Och nu när mannen var död kunde ju polisen heller aldrig få reda på vad mannen hade gjort med alla barn eller var han höll dem fångna. Men en dag ska två fiskare ha varit nere vid bron där de hörde ett gäng barn gråta. De gick dit för att undersöka och hittade ett skjul under bron. Dörren in till skjulet var låst med ett stort hänglås. Och barnen där inne skrek på hjälp. Och medan en av de två fiskarna sprang för att få tag på polisen så stannade den andra kvar för att försöka lugna ner barnen. Och när polisen kom hämtade de en bultsax och klippte upp låset och släppte ut barnen. Sen genomsökte de skjulet och upptäckte en kaninkostym och många olika vapen. Det här måste ha varit The Bunnymans tillhåll. Skjulet rensades och revs. Ett år senare förbjöd borgmästaren allt påskfirande i staden. Och historien om The Bunnyman blev så småningom bara en myt. Vilket ledde till olika utmaningar. Som att bland annat våga gå över den bro som gick över The Bunnymans skjul. Och det här var särskilt vanligt bland tonåringar på Halloween. De som vågade gå har rapporterat att de såg en man stå i tunneln med en yxa i handen. Om ingen figur var synlig så gick utmaningen vidare. Då skulle man gå in under bron. Och det sägs då att ett bländande vitt ljus syntes och när ljuset försvann så hittades tonåringarna döda, upphängda från toppen av bron. Och det sägs att det är The Bunnymans ande som gör det. Och det sägs också att han strövar runt i skogen om natten och mördar vem det än är han stöter på. Ja, Linda. Myt eller inte? Vad tror du?
Ja, vad vet vi? Men vi har sagt det förr, och det tål att sägas igen.
Mm.
Ingen röker utan eld.
Exakt.
Nej.
Det ligger verkligen någonting i det. Ingen rök utan eld.
Nej, men exakt.
Och vad kommer liksom alla myter ifrån och sådär?
Ja, men, eller hur?
Mm. Men nu ska vi gå från en eventuell myt till verklighet och till mord. Nu ska vi prata om den så kallade galna skulptören.
Den 5 augusti 1907 föddes en pojke som fick namnet Robert George Irwin. När Robert bara var 3 år gammal så övergav hans pappa familjen, vilket ledde till att de blev fattiga. Någon gång under uppväxten så lärde sig Robert att skulptera. Och han skulle komma att ses som briljant, men oberäknelig och ibland våldsam. Han ska till exempel vid något tillfälle ha försökt kastrera sig själv med en rakhyvel. Han ska senare ha samtyckt till att läggas in på mentalsjukhus där han stannade i 1 års tid. Efter utskrivningen så flyttade han in i ett rum i New York som ägdes av en Mary Gideon. Där förälskade sig Robert i hennes dotter Ethel, men kärleken var obesvarad. Och han ska senare ha tillbringat ytterligare 2 år på sjukhus och släpptes ut sommaren 1936. Men då hade Ethel hunnit gifta sig med en Joseph Kudner och Robert tillverkade då en skulptur av Ethel med en kobra lindad runt hennes hals. Han började även i samband med det här att studera vid universitetet i New York men utvisades därifrån den 18 mars 1937, 10 dagar före påsk på grund av instabilitet. Och under den tiden så hyrde han ett rum som låg flera kvarter bort från Mary Gideons hus. Robert övervägde om han skulle ta livet av sig genom att dränka sig i East River. Men den tanken slog han bort och gick istället mot Mary Gideons lägenhetshus. Den 28 mars 1937, på påskdagen, så upptäckte släktingar till Mary som kom dit för att äta middag de delvis klädda kropparna av Mary och hennes yngre dotter Veronica inne i Veronicas sovrum. De hade blivit strypta och Mary hade även blivit knivhuggen. Och i ett närliggande rum låg även kroppen av en döv engelsk servitör, Frank Burns. Och han hade blivit knivhuggen flertalet gånger. På Polisutredningen avslöjade att en granne till Mary hade upptäckt strax efter klockan 2 på natten att dörren till Marys lägenhet hade stått delvis öppen. Grannen hade därför stängt hennes dörr. Och runt 3 på natten så hade Veronica, alltså Marys dotter då, kommit tillbaka till huset. Hon hade varit på dejt och var berusad då hon kom hem. Detektiverna drog slutsatsen att förövaren hade gått in i lägenheten innan Veronica kom hem och sen hade han väntat där på henne. De drog också slutsatsen att servitören hade mördats medan han sov. Och till en början så fokuserade detektiverna på en förare och sedan på Marys före detta make. Den 7 april 1937 så hade deras uppmärksamhet dock flyttats mot Robert. Delvis för att en noggrant snidad skulptur i vanlig badtvål upptäcktes på brottsplatsen. Och en rikstäckande jakt på Robert följde. Under senare delen av juni 1937 så såg en köksa på Cleveland Statler Hotel en bild av Robert i en tidning och märkte då en likhet med en barpojke som arbetat på hotellet i mindre än 2 månader under namnet Bob Murray. Han hade städat ur sitt skåp och försvunnit strax efter det att hon hade frågat honom om hans efternamn och om han kände till Robert Irwin. Och sökandet efter Robert tog ny fart. Dagen efter fick Chicago Tribune ett samtal från någon som påstod sig vara Robert och erbjöd sig att ge upp sig för ett pris. Men Tribune avfärdade samtalet som ett skämt. Chicago Herald Examiner fick dock ett liknande samtal och de tog det på allvar och gjorde ett arrangemang där Robert skulle få $5,000 för en exklusiv berättelse och sen skulle han överlämna sig själv till polisen. Och det här arrangemanget genomfördes och Robert fördes därefter till polisen. I berättelsen som publicerades i tidningen så uppgav Robert att han ursprungligen hade för avsikt att mörda Ethel för att hon var det käraste föremålet i världen för honom, men att han av misstag mördade de andra istället. Han förklarade att han gick till Marys lägenhet och förväntade sig att hitta Ethel där. Han slog och ströp Mary först, efter att hon hade bett Robert lämna lägenheten. Och efter att Veronica kommit hem så terroriserade han henne, men ströp henne först efter att hon hade kallat honom vid namn och visat att hon kände igen honom. Och rädd för att lämna ett möjligt vittne så gick Robert, helt omedveten om Frank Burns dövhet, in i hans sovrum och högg ihjäl honom. Brottet, dess utredning, gripandet och de resulterande rättegångarna fick stor uppmärksamhet i media, som ofta innehöll i ögonfallande bilder av Veronica, som var en modell som ofta syntes i förföriska pappertidningsbilder. Rubrikerna framställde också ofta Robert som den galna skulptören. Robert åtalades för 3 fall av första gradens mord, till vilka han också erkände, i utbyte mot att undvika dödsstraff och ett löfte om ett par byxor som han övergav i en resväska som han lämnat på Grand Central Station. Domaren dömde Robert till 139 år i fängelse och han skickades till Sing Sing-fängelset för en psykologisk utredning där läkarna bedömde honom som väldigt definitivt galen. Och den 10 december 1938 anlände han till Dannemora stadssjukhus. Och 1975 dog Robert av cancer. Ja, att han blev kallad för den galna skulptören, det var ju kanske inte så konstigt.
Nej, men alltså, eller hur?
Nej. Lämna en skulpterad tvål på brottsplatsen och en skulptör av sin käraste person med en kobra runt halsen.
Mm.
Och vadå råka mörda de andra istället?
Ja, hoppsan.
Ja, exakt.
Det hände bara.
Ja, whoops! Ja,
oh.
Nej, du...
Väldigt, väldigt oklar man.
Ja, mycket. Vad var det de sa? Väldigt definitivt galen.
Ja, vad sa de om byxorna? Liksom var det...
Ja, alltså han erkände mot
Alltså i utbyte mot att han inte skulle få dödsstraff och att han skulle få tillbaka de här byxorna som han hade lämnat på en tågstation.
Det var några viktiga byxor det alltså.
Ja, det måste du ha varit.
De där byxorna, de vill jag ha tillbaka.
Ja, bara jag inte får brinna i stolen eller vad man ja, nej, exakt. Mycket märklig.
Väldigt man. Definitivt galen.
Vi kan sammanfatta det så.
Vi sammanfattar det så och tackar för att ni har lyssnat idag.
Ja, tack så mycket. Vi hörs imorgon igen.
Det gör vi.
Ja.
Hej då.
Hej då.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about UnitedHealthcare short-term plans at uh1.com.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.